Så där, och det här dagens rubrik får bli evangelium ur Romarbrevet, och där de första kapitlen ska göra lite djupdykningar, tänkte jag. För Romarbrevet är ju, vad ska man skulle kunna säga, en sammanfattning av evangelium och hela Pauli undervisning som han ju skickade till Rom för länge sedan, församlingen där, för att förbereda sin ankomst, som skulle veta lite vad det handlade om. Så att det är väl kanske det bästa brevet om man vill ha en sammanfattning på evangelium och vad budskapet till oss människor är. Och det är ju en förvirrad tid vi lever i, och därför är det väldigt viktigt att vi har det klart för oss vad evangelium egentligen är. För det faktum är att mycket som går ut i vår dag är inte evangelium, fast det borde vara det. Han sammanfattar, jag ska inte läsa allting för det blir alldeles för mycket, men att brevet handlar om evangelium, evangeliet om Guds son Jesus Kristus, och att syftet är att föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Det är själva syftet med brevet. Och jag läser igen de verser som Lasse då så lämpligt läste för oss i inledningen här. Jag skäms inte för evangelium i vers 16:1-16. Det är en Guds kraft som frälsar var en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Jag läser några verser till innan jag kommenterar lite vad tro är. För här börjar han lite annorlunda än vad vi är vana vid att höra i vers 18. Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Här säger Paulus att var en kan ju se att det finns en skapare. Det är bara att titta på naturen. Det finns ingen som kan förklara bort att det måste finnas en skapare. Och det är ju riktigt. Ingenting kan ju komma ur ingenting. Även om det är en smäll som många säger, så måste någon ha gjort materialet i det. Och också organiserat ihop det. För det vet vi, om vi lägger den här mobiltelefonen till exempel i en burk och spränger en bomb, så lär vi ju knappast få något fungerande av det hela. Men vi får en massa partiklar som vi inte ens kan få ihop, i alla fall inte jag. Så vi förstår att det är en skaparen som har satt ihop det här sinrika. Om vi bara tar ögat som ett exempel, det är ju så svårt så det kan vi ju inte reparera om det skulle en olycka skadas, va? Det är alldeles för många saker som ja, och det är bara en kroppsdel. Ja. Vi går vidare här. Först och främst, tron är det som frälsar. Vad är tro då? Jag vill betona att det är mycket mer än bara intellektet, alltså vår tanke. Tro det att öppna sig för Jesus, att omfamna honom i hjärtat. Att vilja följa och lyda Kristus som sin Herre och frälsare. Att leva ett liv öppet med Jesus. Att öppna sig för Gud, att öppna sig för Jesus. Jesus säger själv att han liknar tron vid att komma till honom. Att komma till Jesus i sitt inre, ta emot av honom, och sen är det Gud som gör på nytt födelsens under. När vi öppnar oss för Jesus så kommer han verkligen in i våra liv. Men det gör han genom den helige ande. Vilket gör att han kan ju vara hos dig och mig och du som lyssnar på detta samtidigt. Han är ju i himlen på Guds faderns högra sida, men han är också nära människor genom den helige ande. Han är inte långt borta från någon enda, säger Guds ord. Han är väldigt, väldigt nära. Men handtaget så att säga sitter på insidan hos oss människor. Det är vi som kan öppna och stänga. Och Gud, han knackar på vårt hjärtedörr. Jesus säger så här: alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det visar att Gud är hela tiden upptagen med att dra människor till sin son Jesus. Och det är som sagt vi som kan öppna eller stänga där. Med våra hjärtan, i och med att vi har en fri vilja. Sen står det fortsättningsvis här i kapitlet, ska jag inte läsa nu. Det är lite följder av att människan har gjort det val man har valt. Och vad som blir konsekvens, det är väldigt intressant att läsa. Så jag hoppar, jag gör lite dykningar så här och kommenterar lite om det är okej. Jag går till andra kapitlet och vers 6. För att sen komma i det tredje kapitlet som jag tycker är en riktig höjdpunkt i hela Bibeln. Det är många höjdpunkter, men det är en sån. 2:6 står det så här. Om Gud står, han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt den som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Och så fördjupar han det här lite grann, men jag tänker inte gå in i det riktigt. För nu ska jag gå in i det som är människans utgångsläge efter syndafallet. Och det var ju när vi föll från Gud genom att lyssna på vad själafienden Satan sa. Och när han gav sin förfalskade kunskap så att säga, då människan föll från Gud. Nu är läget så att säga skarpt och allvarligt för människan som har fallit av från Gud. Vi ska läsa det. Gud beskriver människan så här i Romarbrevet 3:10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Det är människans situation. Och skulle jag läsa upp det här för någon som inte tror eller kanske lyssnar på det här just nu, så kommer många protestera. Nej, det där stämmer inte. Jag är rätt så schysst. Jag är inte en ond människa. Och det så skulle säkert jag ha sagt också, om det inte var så att Gud har gett oss lagen i Bibeln för att vi ska kunna spegla oss själva var vi befinner oss. För Bibeln låter oss förstå att vi är så fallna så vi förstår inte ens att vi är fallna. Vi tror att vi är goda fast vi inte är det. Jesus han hjälpte oss lite grann och la ut lagen vid tillfälle i Matteus 22. Det var fariseer som frågade honom vad som var viktigast i lagen och viktigast i budet och vad som de ville sätta honom på prov, men han svarade då. Vi kan läsa från 22:36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Till det har vi också 10 Guds bud som man kan då inte dräpa, inte stjäla, inga gudar hava jämte mig. Och ni vet, känner till dem, vi ska inte ha begär och så står räkna upp till olika saker. Och vi ser ju ganska snabbt och den ärliga människan räcker ju direkt upp handen, inklusive mig själv, och ser det där håller inte jag en enda dag. Jag älskar inte Gud av hela mitt hjärta varenda dag och min nästa som sig själv, i och med att nästa är ju alla människor. Så det är bara att räcka upp handen, där håller jag inte måttet alls. Och då kan jag hålla med Gud att det finns ingen god på jorden i Guds ögon så att säga. Sen kan man vara mer eller mindre ond naturligtvis. Men det finns ingen god människa. Och det innebär ju i förlängningen att ingen människa kan frälsa sig själv. Och då har vi slagit fast det att det finns inga, jag kan liksom inte rycka mig i håret. För eftersom jag bryter varje dag mot hans bud så drar jag bara på mig mer och mer skuld. För att få en sån klump av hög så att den är som Mount Everest. Så den vägen är stängd va. Och det är alla falska religioner det bygger på egen rättfärdighet. Att man ska göra saker, man ska vallfärda hit eller dit eller göra sig och så eller offra så och så mycket materiellt eller pengar eller andra saker för att man ska försöka jobba sig till himlen. Men Gud slår här fast att den vägen är fullkomligt stängd. Det finns ingen möjlighet att försöka skärpa sig eller genom dåligt samvete arbeta sig till himlen. Och det är ju väldigt skönt att den vägen är stängd, så kan vi lägga ner den direkt. Och det är Guds ord som sagt som förklarar detta för oss. Och det kan jag läsa då från lite längre ner 3:19 i Romarbrevet. Vi vet att vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, det vi nämnde nyss, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det är alltså första vi behöver insikt om synd. För att förstå att vi behöver en frälsare. Vad är laggärningar? Ja, laggärning gör man när man läser lagen och i egen kraft försöker skärpa sig och göra dem i alla fall. Alltså lagen driver mig att försöka visa mig bättre än vad jag är. Det är en laggärning och den leder inte till något rättfärdigt inför Gud. Ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Det gör man ju ofta dåligt samvete, usch så dåliga, och så försöker man. Och det är en laggärning. Det ger ingen som helst rättfärdigt inför Gud, utan det kan bara ge insikt om att jag är en syndare. Lagens tanke är att driva mig till Jesus, säger Galaterbrevet. Jag kan läsa det så blir rätt och riktigt citerat här. Ni behöver inte slå upp det, men så blev lagen vår övervakare, i grekiskan är det pedagog, fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Och tro är ju gemenskap med Jesus. Alltså lagen driver oss när vi ser att vi är syndare till att vi behöver en frälsare. Och då kommer det underbara mötet där, för Bibeln säger att människosonen Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt med lagen, för annars ser människor inte att man behöver någon frälsare, utan man tror och hoppas på att man är lite bättre än någon annan och på det sättet tar sig till himlen, vilket inte kommer hålla på den dagen. Det ska vi titta på längre fram också. Just det. Och det är väldigt viktigt att se att Jesus har kommit för att frälsa, alltså rädda människan för evigheten. För om vi inte ser det eller tror på det, då får vi ofta locka människor med andra saker. Till exempel om du kommer till Jesus så får du lite lyckligare liv. Eller mening med livet eller lite frid. Och de sakerna får man. Men de får man som en biprodukt av frälsningen. Alltså de kommer som en biprodukt av hans ande. Men det är inte det jag kommer till tro för. Jag kommer inte till tro för att jag ska få ett trevligare fritid. Eller mer glädje i livet. Eller något annat. Utan jag kommer för att bli räddad. Och när jag väl är räddad så får jag ju frid och glädje. För jag får frid med Gud och glädje. Men det är liksom en biprodukt. Många gånger har man gjort reklam ungefär. Frälsningen som att ungefär som man ska sälja fallskärmar eller en flytväst eller något sånt här. Och har lockat med att du får en bättre färd om du har den här västen på. Men det ser människor att det blir inget bättre. Jag blev ju retad för min tros skull ganska så snabbt. För en del kritiserade mig, jag blev utstött. Jag tar av den här västen, det var ju ändå bara för färdens skull. Men om man säger till dem, tar du av dig flytvästen eller fallskärmen, för det väntar ett hopp snart. Eller en drunkning så båten välter. Då slänger de inte av flytvästen så fort. Alltså det gäller din evighet. Människa, ta emot frälsning, det gäller din evighet. Din eviga väl med Gud. När du lämnar jordelivet så går du inte evigt förlorad, utan du blir räddad i din gemenskap med Jesus. Då tar man inte av flytvästen så lätt, om man tar den bilden. Så det är väldigt viktigt att det är för att han kom för att rädda oss, för att vi inte skulle gå evigt förlorade eller vara under Guds dom, som vi är på grund av vår synds skull, som vi själva har gjort. Här ska vi läsa från vers 3 och 21 och framåt en bit. Och jag vill som här svarar alltså Paulus på kritik. Och kritiken på den här tiden lät ungefär så här. Ditt evangelium stämmer inte. För hur kan Gud förlåta syndiga människor? Och det här är ju en fråga som man egentligen visar att de som har avsänt den här inte förstod att de själva var syndare. Han behandlar i texterna innan om juden tror sig ha företräde för att man har lagen och så vidare. Men nu har han förklarat att lagen ger ju bara insikt om synd. I vår tid är ju det här missriktat. Nu är ju frågan, hur kan Gud sända någon till helvetet som är rätt så hygglig? Så resonerar ju människor. Gud kan inte vara så elak att han gör så. Men det visar att vi är i ett ganska mörkt tillstånd där vi tror att vi är goda i oss själva. För bara frågan visar den att man anklagar Gud att inte vara rättvis. För att jag är ju så pass snäll och bussig, jag kanske gör många saker som inte är så dåliga, tycker människan. Men det här är ju alltså en produkt av vår tid. En humanistisk inställning som bygger på att man tror att människan är god. Och det har lett fram till den frågeställningen. Men så var inte riktigt frågeställningen till Paulus, utan då var hur Gud kunde förlåta, alltså frälsa syndiga människor. De måste ju evigt förlora, det fattar du väl, Paulus. Men nu ska han förklara till varför det inte är så. Och det läser vi i vers 21. Men ni har utan lagen en rättfärdighet från Gud. Jag vill uppenbara att det är, eller understryka att det är en rättfärdighet från Gud. Det är inte från oss. Blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänade av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Här säger Paulus: vi har fått del i Guds rättfärdighet. Vi har fått del i någon annans rättfärdighet, och det är Jesu rättfärdighet. Här har vi alltså bytt grejer, säger Paulus. Han har tagit vår synd. All världens synd sammandrog Gud och koncentrerade Jesu Kristi kropp, och domen gick över honom. Men han var syndfri, helt oskyldig inför Gud och ren. Därför kunde också Gud väcka upp honom från de döda. Idag kan han komma in i våra liv genom den heliga anden när vi öppnar oss för Jesus, frälsa oss, föda oss på nytt och rädda oss för evigheten. Och Jesu rättfärdighet, hans renande blod som omsluter våra själar, blir den rättfärdighet som Gud tillräknar oss, ger oss och räknar som renhet. Och det här är ju, då svindlar det för människan. Och vi tvingas, som Paulus konstaterar, att det finns inget beröm att hämta här. Här finns bara lovprisning kvar. En bibelvers säger så här, från andra kor 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud. Jesus har alltså blivit vår rättfärdighet från Gud. Den som var sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och han är inte bara det, han är också vår försvarsadvokat och vår förebedjare inför Gud. Han är helt enkelt vårt allt. Så då har Paulus förklarat här hur Gud alltså kan frikänna människor. Och att det är helt lagligt, det är helt rättfärdigt att göra så. Och det finns ingen orättfärdighet hos Gud, utan han är precis rättvis, så att säga. Straffet är betalt, Jesus har betalt, all synden är borta. Och han har skänkt en rättfärdighet som gör att han ser människan som ren inför Gud. För vi är i Kristus, genom den heliga ande så är vi i honom. Man är antingen i Kristus och anden i sig, eller så har man det inte. Jag gör en kort liten dykning här lite längre fram här också i Romarbrevet 5:8. Där Guds kärlek lyser fram. För det är faktiskt det som är motivet till att Gud gör detta för oss människor. Och det är alltså Romarbrevet 5:8. Här talar han först om att vi kanske inte skulle vilja dö för någon människa som är hedlig. Möjligtvis kanske vågar vi dö för någon som är god, men i vers 5:8 står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta, alltså räddade, genom hans liv, alltså hans ande i oss, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi glädjer oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Här ser vi att vi är säkra och trygga i Kristus. Jag ska ta ett litet hopp nu bara fram en lång bit. Bara så vi ser där kontrasten att vara i Kristus och att inte vara i Kristus. För då går vi till domen, Uppenbarelseboken 20. Det är ju slutgiltiga domen och det tas det helt kort. Jag vill att vi ska göra det på Guds ords grund, så det är inte något... Man kan inte ta sådana här saker på känslobeslut eller hur man tycker att det upplevs, utan det måste vara på Guds eviga ord. Så bygger man ju på en stabil och evig grund. Uppenbarelseboken 20 och 11 står det. Och jag såg, han ser alltså en framtidsvision här, eller uppenbarelse helt enkelt, Johannes. Och där på domens dag han får se. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Här ser vi att det finns två kategorier så att säga. Den ena blir dömd efter sina gärningar. Och då har vi tidigare sagt att ingen håller måttet. Ingen gör det. Men så finns det underbara som är livets bok, som är en bild på och representerar livet i Jesus Kristus. Alltså nåden, frälsta nåd. Det står ingenting att man blir dömd efter sina gärningar. För det är en som har redan tagit straffet för våra gärningar och våra förbrytelser. Och Gud är inte orättfärdig, så han straffar två gånger. Utan han har straffat Kristus en gång och betalat priset för din och min synd. Därför är erbjudandet på frälsning Jesus Kristus fullständigt unikt, fantastiskt och borde vara det viktigaste för varje människa och upplyftande på alla sätt och vis. Alltså, ingen annan kan erbjuda något sådant. Och Gud säger att i livets bok, där ser han inte några synder. I Jesus finns inte synd. Och det här är ju svårt för oss att ta in, och det är därför det är sån tur att vi har Guds ord så vi kan förstå detta. För annars skulle vi inte kunna räkna ut hur bra vi har det när vi är tillsammans med Jesus. Och där, även dig som lyssnar på detta nu, där vill Jesus och Gud ha dig i gemenskap med sig själv och få förlåta och få förklara som ren och rättfärdig på grund av Jesu död och uppståndelse. Jag ska ta några saker till. Jag ville bara att vi skulle titta här hur definitivt det är. Man tappar ju bort det lite luddigt tycker man. Men här ser man hur definitivt det är att vara med Jesus och utan Jesus. Och att det finns liksom inget mellanting där. Vi ska fortsätta lite grann också, för det är ju en underbar gåva det här. Och gå tillbaka till Romarbrevet 5 och titta från vers 17. Och här är han tillbaka och berättar om syndafallet lite. Och jämför Adams fall med Jesu liv här på jorden och hans förmåga att frälsa oss. Vers 17, 5-17. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde, skilsmässa från Gud alltså, och vi dör sen också när vi blir gamla och slitna eller sjuka, genom denne ände, alltså genom Adam, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände Jesus Kristus? Livet i den heliga ande. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet, och det är Jesu rättfärdighet, för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, alltså genom skilsmässan till Gud, då fick det ju synden fitt flöde. Också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, alltså gemenskapen med Jesus, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Här tar han alltså kontrasten mellan en relation med Gud och en och utan Gud. Alltså syndafallet ledde till att relationen bröts, medan Jesu inbjudan här till oss ger att det är upprättat igen i gemenskap. Och det är ju också tillräknat oss som rättfärdigt, gemenskapen med Jesus. Så egentligen för oss handlar det om, som det står ungefär i Romarbrevet 2:13-5. Det vi får göra liksom är vårda vår relation till Jesus. Det står i Andra Kor 13:5. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte mer att Jesus Kristus är er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Det är alltså samma sak som tas upp i Galaterbrevet, att man kan lämna den gemenskapen om man inte aktivt odlar en gemenskap med Jesus. Det säger ju, jag kan ta och läsa den. I Galaterbrevet försökte de ju med egna gärningar istället behaga Gud. Va? Det står i 5:4. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Så det går alltså att göra det. Men så skriver han, vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp, alltså genom gemenskapen med Jesus. Så att det är den kristnes, att förbli i mig, säger Jesus, och förbli jag i er. Det är ju det, vi kan liksom inte med någon gärning förändra någonting. Jag kan inte skärpa till mig ändå och ta bort 100 brister så att säga, utan för mig bara komma tillbaka äcklig mot Jesus. Det är där som gäller, och det tycker jag är väldigt skönt att det är så. Och så är det för alla människor. Faktiskt, i och med att Gud öppnar sin famn genom Jesus Kristus och säger, kom hem mitt barn, kom till mig, så ska jag förlåta dig, jag ska rena dig, jag ska upprätta dig, jag ska hjälpa dig. Och det är därför evangelium betyder glatt budskap. Men ändå måste man måla det rätt så mörkt här i början, när man målar människans ställning inför Gud. Eftersom vi inte ens kan förstå hur illa ställt det är. Och där missas det ibland lite, och det gör att man kanske inte förstår sitt behov av Jesus. Men det vill jag skulle bli tydligt här idag. Jag ska nu bara kort fortsätta Romarbrevet lite grann. Och då ber jag bara kanske nudda lite grann om vandringen med Jesus. Som ju är en utmaning för oss alla. Och en underbar möjlighet att få lära känna Jesus mer. Och få mer del av hans kraft och ledning i våra liv. Så jag ska hoppa lite grann och göra någon dykning på några verser bara. Så jag börjar i Romarbrevet 7:4. Vi har ju pratat där om lagen, att den visar oss vår synd så att vi ska kunna förstå hur det är ställt. Men här så kommer han ta ett annat. Här heter överskriften frihet från lagen, och då är det alltså lagen som vår helgare. Alltså lagen kan inte helga oss. Vi kan inte läsa Guds bordet och sen tjata om dem och tro att vi blir mer och mer lika Gud. Det går inte. Utan lagen kan bara i det läget driva oss till Jesus och visa vår brist. Och det är lite det han tar upp här. Det här handlar alltså då om vandringen med Jesus. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att ni ska bära frukt åt Gud. Det innebär att det bara är gemenskapen med Jesus vi bär frukt. Kärlek, glädje, frid. Det gör vi inte genom lagen, men vi behöver ändå lagen för att förstå att vi behöver Jesus. Om vi tar det så. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Vi ska titta på vad det är som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst, inte under bokstavens tjänst. Vad är då det som höll oss fångna? Ja, svaret har vi i kapitlet innan, och det är ju synden alltså. Och det står i Romarbrevet 6:16 kan vi läsa. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. antingen under synden, vilket leder till död, alltså skilsmässa med Gud, eller under lydnaden, vilken leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som blivit överlämnad, ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. Och det ska vi allra sist titta på sen, hur man befrias från synden. Jag hoppar bara någon vers till 22 där också, så ni ska se verkligen att det är synden som är det som höll oss fångna. 22. Men nu då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så då allra sist ska vi se, hur befrias vi från synden? För det är ju då liksom det som blir, det står att vi har befriats. Det står inte att vi gjort oss själva befriade ifrån, står det ju inte. Någon har befriat oss, i det här fallet är det Gud. Och då ser vi allra sist här i Romarbrevet 8:2 hur detta går till. Ja, vi kan läsa ettan med, fast den är egentligen bättre i grundtexten och i engelskan. Det står så här, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Men grundtexten och engelskan säger också, för den som inte vandrar efter köttet utan efter anden. För vi vet ju alla, vandrar vi efter köttet, då får vi fördömelse. Och så där gott. Fy, så dåligt liv. Det känner vi alla igen, va? Men vandrar vi anden så hjälper oss Gud. Och det står i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, den kunde ju berätta om att vi var syndare, men inte mer. Svag som den var genom vår syndiga natur, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Alltså, lagen var jättebra, men vi var syndare och kunde ändå inte hålla den. Så det var liksom, vi hade inte så stor hjälp av den. Men då tog Gud han initiativet och sände Jesus, och han dog för våra synder. Och Gud fördömde synderna i hans kropp. Så vers 4 säger oss nu, så skulle lagens krav, som ju sammanfattades av Jesus med kärlek till Gud och människan, uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Alltså lagens krav ska uppfyllas i oss. Av vem? Av den heliga ande. Fast vad ska vi göra? Vi ska inte leva efter köttet utan efter anden. För det står i vers 5, det som lever efter sin kötsliga natur tänker på eller fokuserar på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Så här har vi liksom lite välja fokus. Ska jag tänka på det kötsliga, ja, då går det neråt. Tänker jag fokusera på anden, då får jag liv. Och då kan han vinna seger i mitt liv. Då vinner liksom den heliga ande seger i mitt liv. För hans kraft är starkare än mitt kött, om jag får uttrycka att så var min synda natur. Och det säger också i vers 13 här. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, alltså skilsmässa med Gud. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande, Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Och anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Samma står i Galaterbrevet. Samma fenomen här med hur Gud är stark att hjälpa sina barn. I 5 och 16 i Galaterbrevet. Det jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det vill säga när vi börjar följa den heliga ande, öppna oss för honom, då tar han över i våra liv. Och det här smakar man ju på ibland, men så ibland så, i alla fall jag, så är man tillbaka hos sig själv då på något sätt, och då går det inte lika bra, va. Men man vet att det funkar så länge fokusen är och Herren hjälper en, va. Man kan göra om det och säga det lite enklare. När man är svag i sig själv och verkligen behöver Jesus, då finns han där och hjälper. Så ska man kunna uttrycka det. Alltså, vår styrka hjälper oss inte, men vår svaghet gör. För det är den svage som kan hålla sig nära Jesus. Och ska man sammanfatta vandring i anden, så skulle det bästa ordet vara beroende. Och vandring i köttet kan man väl säga då är oberoende av Gud. Så ska man kunna uttrycka det, va? Och då förklarar han i vers 17 här då hur det här fungerar. Ty köttet söker det som är emot anden, men anden söker det som är emot köttet. Och det är skönt att det inte är jag som söker det som är emot köttet, utan anden gör det. Han är vår hjälpare, som det står. Det är han som har kraft att övervinna min fallna natur, i och med att vi har två naturer efter syndafallet. Det är den på nytt födda då, andliga människan, och så är det vår gamla kötsliga natur som är en inkrökt egoist, kan man säga, enkelt uttryckt. I mer eller mindre stor skala förstås. Det finns ju de som är värre än andra, men hur som helst så cirkulerar hela världen runt mig själv. Det känner alla igen, att vi har oss själva i centrum av världen, så att säga. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och det är ju skönt, för lagen kunde ju bara föra oss till Jesus. Den kan inte hjälpa oss att bli bättre människor eller godare eller älska mer eller så. Men det kan den heliga ande. Så på slutet så uppmanar den i vers 25. Om vi har liv genom anden, så låt oss även följa anden. Och det är ju just vad beroende handlar om. Och vår både utmaning och enorma möjlighet. Alla har möjlighet att öppna sig för Jesus. Säga som det är. För det är det bästa att göra. Säga som det är. Så här är det, Jesus. Så här har jag det. Men jag skulle vilja att det var annorlunda. Jag skulle vilja att jag hade mer av din passion och din kärlek. Allt sånt som vi människor behöver. Så får vi gå inför Herrens ansikte och byta grejer, billigt talat. Han tar bort saker som är mindre fördelaktiga hos oss. Och vi får del av hans goda. Där är vi alla på samma höjdnivå, så att säga. Alla är behovets barn. Alla har samma möjligheter. Och Jesus har samma goda hjärtelag mot oss människor. Och villighet att möta oss och hjälpa oss när vi söker honom. Så det var det jag ville berätta eller tala om idag, om evangelium. Och även lite kort om vandringen då. När man sedan har tagit del av gemenskapen med Jesus. Och det här är ju saker man får påminna sig om, tycker jag. Gång på gång, i och med att vi som sagt har två natur och en kamp och en strid. Men Jesus är god och vinner seger. Vi tackar dig, Jesus Kristus, för din godhet och för frälsningen i dig. Att du har makt att rädda alla människor som öppnar sitt hjärta för dig. Vi prisar dig och tackar att du är en god Herre. Tack Gud för ditt ord också, att det ska bära frukt. Och fästa sig i våra hjärtan och gå ner djupt, Herre. Tack att det har makt att skära och skilja på hur saker och ting egentligen är. Tack att det får luftslott och fantasifoster att rasa, Herre, och saker vi har tänkt oss som kanske inte är sant. Men ditt ord är sant. Jag tackar dig, Jesus, att du välsignar och möter var en som lyssnar på det här idag med din gode ande. Och frälsar och ger liv, Jesus. Tack för din kärlek som vi läste om. Gud, till oss var och en, att du älskar oss innerligt och ömt, och att vi är dyrbara i dina ögon, och att du vill ha gemenskap med oss, du vill frälsa oss, du vill möta oss. Tack för din ande och att du styrker oss var och en. I Jesu namn. Amen.